En kyss, sen börja vandra igen. Sakta gå hem genom stan. Sakta gå hem genom stan.
Sakta Monica Zetterlund, sakta vi går genom stan för Seija Ojala i Ljungby och för alla andra i Karlavagnen. Sista musikaliska äventyret denna onsdag kväll var det. Vi är nära midnatt. Tack så himla mycket för att vi fick åka i byta spårvagnen tillsammans med er. Säger nu producent Anna Flygel, tekniker Gustav Wilhelmsson, Hugo Göthberg, dialogredaktör Nova Norell och Emma Jeppsson som telefonslussade, Germund Stenhag som valde musiken, Christian Olsson som pratade mest och sist. Detta är ju Sveriges Radio P4. Strax nu, om 15 sekunder, är det dags för Ekot, senaste nytt därifrån. Sen tar Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg över. Njut av det. Tack för idag. Vi hörs nästa gång. Hej då.
Här är Ekot som börjar i USA och president Trumps besked om handelstullar tidigare ikväll.
This is one of the most important days in my opinion in American history. It's our declaration of economic independence.
Det här är en historisk dag, vi blir nu ekonomiskt självständiga, sa Trump när han presenterade tullarna mot en rad olika länder. När det gäller varor från EU så införs tullar på 20% och från Kina blir tullarna 34%. Så säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg om hur man kommit fram till de olika tullsatserna.
Han lutade sig i det här talet mot uträkningar som Vita huset gjort där man har vägt samman den kombinerade nivån av tullar och avgifter där han hävdar att EUs nivå gentemot USA ligger på 39% och i gengäld inför USA hälften av det, alltså 20%. Han framställer sig som generös och välvillig här, men hur Vita huset gjort de här uträkningarna är oklart. Och han öppnar också för förhandlingar. Han uppmanar utländska ledare att sänka sina tullar mot USA, vilket kan tolkas som att han öppnar för samtal.
Rapporterade Gina Lindberg. Henrik Isaksson på Svenskt Näringsliv säger att EU ändå verkar komma ganska lindrigt undan och att Sverige kan klara sig bättre än andra europeiska länder.
Det beror största delen på om det man håller på med är priskänsligt eller inte. Om man säljer något som kunden är beredd att betala för även om det blir dyrare, så påverkas man inte lika mycket än om man säljer något där kunderna direkt väljer en annan leverantör, kanske en inhemsk leverantör i USA istället, om varan blir dyrare. Så det blir olika för olika branscher, för olika företag, men generellt sett så klarar sig Sverige bättre än många andra länder i Europa eftersom vi har så himla nischade företag som har högst förädlingsvärde och där folk gärna, tror jag, ofta är beredda att betala mer för det.
Henrik Isaksson, Svenskt Näringsliv. Ekot, Marcus Landén.
Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
Det här är Vaken med P3 och P4.
I studion Peter Sundberg och Lisa Friberg.
Flies, watch it burn. It's always time.
Abracadabra med Lady Gaga här i Vaka med Peter och Lisa. Igår så berättade du att alla vi som fram till idag hade gjort vår deklaration skulle få den nästa vecka, alltså 8-11 april. Och jag blev så glad, alltså jag började nästan vibrera av lycka, för jag ska få tillbaka lite på skatten.
Det känns som en kul,
jag älskar att få tillbaka på skatten, det är så kul. Ah. Det kommer liksom en liten klump med några hundringar som man inte hade räknat med. För jag räknar aldrig med det. Och det känns så kul att man liksom bara liksom får lite hjälp på traven.
Tänk om du skulle få ett besked en gång där det var minus.
Usch, det hade jag hade blivit så ledsen.
Ja.
Ja, det känns så typiskt mig.
Ja.
Fast den jag har nästan alltid fått tillbaka. Jag tror jag har fått kvarskatt en gång. Ja. Men ändå skulle jag känna så typiskt mig.
Är det arbetsgivaren som har gjort fel då?
Nej, alltså,
om
det
bara om man bara har haft
det
lön.
Har ju inte, precis som du bara haft lön och inte några lån eller någonting, så då är det förmodligen något fel att du har angett fel. Eller att arbetsgivaren har dragit för lite skatt. Sen finns det de som sparar med hjälp av att be arbetsgivaren dra lite mer skatt så att man ska få tillbaka mer i skatteåterbäringen. Det är ett sätt att spara på om man vet att man kanske har svårt för det annars.
Ja, borde jag be.
Faktiskt. Men jag känner att jag alltid ville vara rik. Men
har du?
Jag har alltid ville vara jätterik.
Varför då?
Men jag har aldrig värderat pengar så pass att jag sparar på dem, förstår du? Så det är liksom, jag har inte det som krävs.
Du vill ha kakan och äta den.
Ja, jag vill det. Men jag tycker ändå som att jag skulle passa att vara rik. Alltså jag är som jord för det.
Aha.
Som jord för det.
Mm. Jag skulle inte passa att vara rik.
Varför inte det?
För att jag vet inte. För att jag bara känner att pengar och inte... Alltså jag hemma hos oss. Vet du vad vi dricker just nu? Så här gamla barnmatsglas som liksom vi har sköljt ur, så använder vi det som dricksglas istället för vi vill inte att de ska gå sönder så lätt.
Nej, men det är ju ekonomiskt.
Det känns inte så som en så snobbig grej.
Nej.
Att dricka ur ett gammalt syltburk.
Men om du var jätterik så kanske du hade unnat dig glas.
Nej, jag hade nog inte det. Det är därför jag menar att det har inte med pengar att göra.
Nej, du skulle inte leva annorlunda om
Nej,
du var jätterik.
Det hade jag inte. Nej,
okej. Så då är det helt värdelöst att du får 200 miljoner.
De går liksom aldrig sönder de här glasgrejerna. Jättebra.
Så att du vi kan ta bort dig från listan över personer som bör få 200 miljoner.
Jag vill ju ha pengarna.
Men jag har funderat varför jag inte blir miljonär. Det är så många andra som blir det.
Ja.
Det är jättemånga miljonärer i Sverige. Alltså, det finns hur många som helst. De blir bra fler och fler, trots att människor bara blir fattigare och fattigare och får det tuffare och tuffare att betala räkningar och mat och allt det där. Men det finns en studie som visar att om man bäddar sängen varje dag, då har man 206% mer, alltså chans, eller ja, more likely, säger man.
Alltså, mer troligt.
Ja, det är mer troligt. 206% mer troligt att du blir miljonär om du bäddar sängen varje dag.
Peter, kan du sluta prenumerera på den här ding-ding världsforskningen?
Nej, men det är faktiskt en forskning av socioekonomen Randall Bell.
Jo, men jag vet.
Och det här har skrivits om i flera olika tidningar runt om i världen. Och det här pekar på ett starkt samband mellan enkla dagliga vanor och långsiktig framgång. Och en grej är just det här att den som då bäddar sängen varje morgon har då enligt den här studien 206% större risk att bli miljonär.
Risk. Kul.
Och andra vanor, för bäddar du sängen varje dag?
Inte varje dag, men jag lägger rätt. Alltså vi har inga överkast, så att det är ganska lätt att bara slänga dem till rätta.
Ja.
Sen ibland lägger jag en filt längst ner.
Mm. Men jag gör inte heller det. Jag tycker om att man slipper ett måste. Jag har tagit bort det oket från mitt liv.
Tycker du det är fint när det är lite obäddat?
Aldrig sängen. Men alltså jag vädrar mina sängkläder varje dag.
Öppna fönstret varje dag.
Ja, och hänger upp dem och sådär.
Hänger du upp dem?
Absolut. Jag vill att det ska liksom luftas. Och så. Jag byter också sängkläder ganska ofta. Men alltså varannan vecka gör jag det.
En gång i veckan eller? Blir det då? Nej, varannan.
Nej, varannan vecka.
Alltså en gång i månaden.
Nej, två gånger i månaden.
Två gånger i månaden. Ja,
brukar jag. Ibland är det ju oftare, men oftast två gånger i månaden.
Men just det, så blir det.
Så här är liksom, det känns som att här har jag hittat orsaken att jag inte är miljonär, att jag inte bäddar sängen.
Men du, vet du vad? Jag kan lugna dig. För jag tror att det är så här, forskning är jättebra. Mm. Alltså nu ska jag komma med min statsvetenskaps... gärna och förstöra allting.
Ja.
Forskning är jättebra, jag har ju inte läst den här forskningen. Men jag måste bara säga, man kan få fram samband mellan att äta gurka och vara miljonär också.
De har hittat andra saker som kopplar rikedom. alltså vanliga, alltså vardagliga sysslor som kopplade till, kopplade till rikedom. Och det är till exempel att läsa 30 minuter om dagen. Mm. Det är också kopplat till rikedom. Att vakna upp långt innan arbetsdagen börjar. Det är också kopplat till rikedom. Mm. Att upprätthålla en strukturerad daglig rutin och undvika skvaller. Jo. Det är också kopplat
nu,
till rikedom.
Nu väljer ju de saker också som jag tror att de tänker är kopplat till fördomarna om vad som en ordentlig person låter det här som.
Mm. Alltså det speglar disciplin och konsekvens.
Ja, okej.
Okay. Det är inte du, Lisa.
Nej, men jag
du har ju dina koppar, så vad ska du med 200 miljoner till? De behövs inte där ute i torpet.
Jo, jo, de behövs.
Nej. Jag har mina koppar, behöver inga nya.
Nej, det
inga
behöver jag inte. Det behöver jag inte.
De håller. De kommer hålla
de
hela
håller, faktiskt, det tror jag de kommer hålla.
It's your swan song. Treat your friends as if they won't be here for long. A day will come when you will need that special bond, so give them all you have to give, give it all. Don't blow your chance because tomorrow it's too late. Your time is running out, make sure you live today. Give it all you have to give, give it all away. At the end of the day, you have the final say. Loving words will chase your ghosts away. I'm your friend, we can't pretend it's not the end.
Du som var så duktig och bädda sängen eller vädra sängen och sånt där. Vi pratade ju om det här innan.
Ja.
I Danmark, där... jag tycker Danmark, det är liksom Sveriges rock'n'roll-land. De bara kör.
Ja, alltså, det är som den roliga brorsan.
Så typ så här, när vi är... ja, precis. När vi är så här, man får inte äta så här mycket kött. Och man måste tänka på det, så är de bara så här... kör i bullet, gött i mögen.
Alltså förra gången, sist tror jag det var intressant, men vi var förra gången vi var i Köpenhamn, så bodde vi på ett hotell som inte hade gym, så vi bara, nu går vi till det andra hotellkedjan som jag är medlem i, där jag får träna. Och så hade de inte något gym på det heller, den värre frågan om. Så jag går över på gatan och säger till en, jag och min kille, vi har sån typ panik. Vi ska träna liksom det eftermiddag, vi vill liksom komma i form inför kvällen.
Alltså
det är en lördag liksom. Jag har varit där liksom i 24 timmar redan och börjar bli lite liksom trött. Då ska vi träna och komma upp liksom, så vi kan njuta av kvällen. Ja. Och så rusar vi in på den här receptionen och bara säger, ursäkta mig, alltså, vi har inget gym på vårt hotell. Vi måste ha ett gym, jag fattar inte. Allt är stängt, för det var ett gym vi skulle gå till som hade stängt. Och hon bara, men snälla vän, det är lördag, gå ut och ta en öl.
Ja, exakt.
Gå ut på byn och ta en öl.
Så är de.
Och hon avväpnade oss, vi var ganska så här, kommer inte fort, kommer inte fort, gym. Och så bara, det är lördag, gå ut på byn och ta en öl.
Vad kul att du säger det, för nu ska Danmark se över alkoholreglerna. I landet.
Ska det bli de
ska skärpa sig.
Nej.
Nej, men det handlar om faktiskt om ungdomar som är 16-17.
Ja, gud, man får ju köpa alkohol där när man är jätteung.
Ja, jag känner inte ens till det här.
Nej, men det får man.
De får köpa stark öl i butik, men nu skärps reglerna och det är läst här Expressen och de får inte dricka, alltså de får inte köpa så Danmark, de var så här, nu skärper vi oss. Men inte så mycket.
Nej.
Nu får vi inte köpa, de får köpa alkohol som har högre än 6% längre.
Åh gud.
Alltså jag köper aldrig. Alltså om det inte är vin då, men du vet en öl. Nej. Jag har aldrig druckit en öl som har mer än 6.
Men det är så äckligt. Det är ju inte så,
vet,
alltså,
det är
inte
så svenskt
gott.
Att tycka det tror jag.
Ja, min svärfar älskar sån öl. Min pappa alltså, också.
Är inte det kul att Danmark bara, okej, vänta, vi skärper oss. Förlåt, vi har fattat. 16-åringar får inte köpa öl som är starkare än 6%. Vi skärper oss. Nu sätter vi oss ner i den här båten. Men då innan var det helt okej att 16-åringar köpte drycker med upp emot 16,5%. Mm. Och nu blir det 18-års gräns på dem. Ja, vi är ju 20 i Sverige, men visst. Och de nya reglerna införs efter att undersökningen visat att danska ungdomar dricker mest i Europa.
Va?
Mm. Mm-hmm. Så de tar en öl istället för att träna dem, danskarna.
De går ut på byn och tar en öl.
De är ju lite coolare än oss också. Andra sidan. Jag känner mig lite töntig nu plötsligt som aldrig druckit en öl över 5. Alltså finns det i Sverige öl?
Ja, det finns ju 6 och uppåt, det finns det ju. Men, alltså, de är faktiskt, men motvilligt har jag ju då blivit bjuden på det och tyckt faktiskt att det har varit gott.
Men om du beställer en öl, om du beställer en stor stark på krogen, då är det väl inte...
Nej, alltså vad är det? 4,5?
Ja, men precis. Ja. Men det är det är
5
bara
kanske
sånt
man kan
som...
få. Mm. Det är sånt du har testat.
Sånt jag har testat, men jag vill bara säga också... eftersom jag tar på mig public service-koftan ganska ofta.
Du är så duktig med det.
Ja, jag vet. Men nu tar jag på mig den.
Mm.
Alltså, drick försiktigt varannan vatten. Jag ville ha magi, lite naiv romantik innan jag träffat dig. Fick mig förstå det. Hur man går från helvete
på personen jag vill vara.
Molly Sandén, Tur i oturen här vaken med Peter Sommer och Lisa Friberg. Du, kulturministern Parisa Liljestrand hamnade i blåsväder för 3 år sedan, 2022, när hon i ett SVT-program trodde att den kända filmregissören Ruben Östlund, som vi pratade om igår, var författare. Hon kände, hon trodde han var författare. Det blir ett jävla liv över det där. Och nu har hon varit med i ett avsnitt av Fördomspodden. Och då visade det sig att hon inte känner till regissörerna Christopher Nolan. Hon känner inte till att Bo Widerberg är regissör. Och hon känner inte till Thomas Alfredsson som regissör. Gällande Christopher Nolan säger hon, hade jag gissat hade jag sagt att han är skådespelare.
Men va?
Och det här kan man ju tycka vad man vill då. Men jag vill bara säga att jag inte alls tycker det är konstigt att hon har missat de här regissörerna. För man har olika referensramar.
Men också, hon har väl inte kollat på tv, hon har väl satsat på sin karriär. Hon är politiker.
Hon är liksom typ...
Hon har bara sitta och plugga.
Ja. Att hon sen blev kulturpolitiker, liksom, det är ju inte hennes fel. Hon har ju fått jobbet och sagt ja, jag vill jobba för medborgarna.
Alltså jag har ingen åsikt om det här som jag jobbar på public service. Ja. Men jag bara menar, en förklaring kan ju vara att hon inte har kollat på film, utan att hon
sen,
har haft karriär.
Sen har man ju också olika referensramar. Alltså alla är inte uppvuxna i en fyrummare i Vasastan, en villa i ett fashionabelt område utanför Uppsala, eller i en lägenhet i Pite eller Rinkeby.
Nej.
Är man uppvuxen i Vasastan har man en referensram, Uppsala en annan, Pite en tredje, och i ett område utanför en storstad har man en annan referensram. Så är det ju. Och sen är man ju från olika hem också, man har olika bildningsgrad bland föräldrar, och det påverkar jättemycket.
Ja, som vi pratade om igår, alltså att jag har fått min musiksmak från min pappa och sånt.
Ja, och Alfred som jag jobbade med innan dig, som ju typ knappt tittade på tv för han var typ 18 år, för de hade typ ingen tv hemma.
Nej.
Ett sånt påverkar ju också. Jag tänkte bara kolla med dig, Lisa, om du vet vilka följande personer jobbar med. Jag har gjort en liten quiz.
Ja, vad spännande.
Är du med på det?
Jag kan verkligen kastas framför bussen.
Och då kan du få 10 rätt, precis som i en deluxe. Så vi rappar på lite grann.
Ja.
Claire Denis.
Ingen aning.
Alltså du ska säga om vad hon jobbar med. Alltså det har med det här genren som vi har.
Okej, okay. Claire Denis. Claire Denis är författare.
Fel. Mm. Hon är fransk regissör, gjort Beau Travail, Chocolat och massa
annat. Chocolat har jag sett, Johnny Depp och...
Nej, men det är ju Lasse Hallströms film.
Ja,
ja. Men hon har gjort en annan Chocolat.
Jaha, okej.
Okay. Catherine Deneuve.
Hon är franska.
Mm.
Får jag ett halvt poäng för det?
Hon,
Duvenö, hon är skådis. Man heter så om man är skådis.
Absolut att hon är det.
Ja.
Till,
jag gissar bara. För
Till Schweiger.
Oh, Gud, det är en regissör.
Mm, absolut. Faktiskt skådis, producent, författare och regissör.
Ja, man hör det på namnet. Ja.
Tysklands mest kända skådisar också.
Ja.
Är det. Den är kanske mest kända.
Ja. Hade ingen aning.
Primo Levi.
Det är
jag trodde du skulle ta.
Nej, men Primo Levi. Ja. Det är ju Primo Levi. Primo, okay, förlåt, men det är en skådis.
Nej, italiensk författare.
Okej. Okay. Ingen aning.
Okej. Agnes Varda.
Författare.
Regissör. Monica Bellucci.
Ja, men skådis, såklart.
Från?
Italien.
Ja, hon är skådis och modell.
Ja,
faktiskt.
Världens vackraste kvinna.
Hon är
också
så fin. Hon har ju varit med i massa filmer. Irreversible, Passion of the Christ, massa sådana där. Tim Burton.
Är regissör.
Rätt.
Gjort alla de här Johnny Depp-filmerna. Och sånt också.
Batman, Edward Scissorhands och de här, Alice i Underlandet. Mm. Vem är han gift med?
Hon skådespelaren, Helena Bonham Carter.
Fel. Hon är gift med Monica Bellucci.
Jaha, men då är det den andra jag tänker på, ja, som har gjort de andra Jobbik-filmerna med.
Men visst är det lite kul? Ja. Mm. Du har ju tre rätt nu.
Ja, okej.
Vi går vidare till 9. Denis Villeneuve.
Skådis.
Fel, regissör.
Ja, är det han som har gjort Alicia Vikander senaste?
Han har gjort Dan 1, Dan 2, Prisoner, den här gamla härliga filmen med Jake Gyllenhaal och Hugh Jackman.
Hade ingen aning om honom.
Och slutligen då, François Ozon.
Ja, det vet jag. Hur talar efternamnet?
Ozon.
Okej, nej. Då är det inte den jag trodde. Det är en skådis.
Nej.
Författare.
Nej, han är regissör. Han har gjort så många bra filmer.
Okej, vilka då?
Och han har fått mig att tappa hakan sist jag var på bio.
Och vilken film har
jag gick
då?
På en bio och såg Summer of 85. Aha. En liten kärleksrelation mellan två män. Det tyckte jag var intressant. Och så gick jag så... Och jag funderat jättemycket på en bok som jag läste när jag var 15-16. Mm. Och inte vetat vad det var för bok.
Ah.
Och så sitter jag och ser den här filmen och inser... Det här är en filmatisering av den här boken som jag läste på slutet av 80-talet. Så jag ryser fortfarande. Mm. Och i sluttexterna får man ju se vilken bok det var. Mm. Och det var ju den här Aidan Chambers roman Dansa på min grav som kom ut 1982.
Mm. Nej, men jag
den första gay-romanen jag läste.
Aha, fint. Mm.
Så jag fan mig själv.
Vad tyckte du då?
Underbar film.
Nej, men om min prestation, men
det var inte så bra.
Nej,
du är typ som
jag kan bli kulturminister. Ja, vad bra.
Men det känner jag mig bra. Alltså, jag inte mig dålig, men ni är lika bra. Ja. Alla kan ju inte kunna
Nej.
Allt. Det blir olika referenser.
Jag bäddar sängen.
Can we?
When You Were Young med The Killers är vaken med Peter, Lisa och nu också Mats Karlsson Lennart från Eko-redaktionen. Välkommen in Mats.
Ja, tackar.
Ja, det har hänt saker i USA i natt. Det är, vad ska man kalla det, tullarnas afton?
Det kan man säga. Det var ett par timmar sedan nu som beskedet kom att USA senare i veckan här inför tullar mot alla andra länder, kan man säga, lite förenklat. Det är olika hur mycket dock. Och vi i EU till exempel, våra varor som vi säljer till USA, de åker på 20% i tull. Storbritannien klarar sig med 10%. Medan vissa andra länder, till exempel i Asien då, åker på hela 90% tull på det de säljer till USA.
90?
Oj.
Så här sa president Trump när han presenterade de nya tullarna i Vita huset.
This is one of the most important days in my opinion in American history. It's our declaration of economic independence. For years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful, much of it at our expense. But now it's our turn to prosper.
Nu är det USA:s tur att blomstra, sa ju Trump till sist där, efter att han då har beskrivit eller i alla fall gett sin bild av hur USA under åratal, decennier till och med, utnyttjats och till och med lurats av andra länder. Hur bra dessa länder än är då, för han var noga med att understryka det också, att det är ju...
Han sa ju i det talet att han kan, jag kan förstå att kanadensarna gör så här, jag kan förstå att man i Japan har höga tullar på bilar som tas in där, men det ändrar ju inte att han tycker att det är taskigt mot dem.
Precis. Och så, inte minst så skyllde han ju på sina företrädare i amerikansk politik, på tidigare presidenter då, inte minst då, och särskilt då kanske den allra senaste, Joe Biden, som då han, Trump menar då, inte har försvarat då den amerikanska ekonomin tillräckligt, helt enkelt. I alla fall de tullar då som Trump och USA nu inför, de baserar på uträkningar av hur mycket andra länder straffar amerikanska varor på olika sätt. Och det här är inte helt specificerat på hur de här uträkningarna har gjorts, så det handlar då inte bara om rena tullar utan även andra handelshinder och regleringar och sånt där som man då i USA anser då missgynnar den amerikanska exporten. Bland annat har då USA räknat ut att EU har 39% tull på amerikanska varor, och det är en siffra som man kan ifrågasätta, tycker i alla fall Henrik Isaksson som är ekonom på Svenskt Näringsliv.
Var den här siffran 39% kommer från, det har jag verkligen ingen aning om. Och när jag satt och tittade på siffrorna på skärmen här nyss så noterade jag att Singapore, som anses som det mest handelsliberala landet i hela världen, de har inga tullar, de har i princip inga restriktioner för handel alls. Ändå får en tull mot sig, för Trump påstår att även Singapore har handelshinder mot amerikanska företag, och det är inte sant. Det kan jag säkert säga.
Alltså, hittar de på eller vad, undrar ju?
Alltså, hur då USA då har exakt kommit fram till de här siffrorna, det är, vet vi inte. Det är oklart. Men i alla fall så säger president Trump nu att han är väldigt vänlig och snäll, eftersom han svarar då exempelvis då på de påstått 39-procentiga europeiska tullarna med att bara lägga 20% amerikansk tull på europeiska varor. Vi ska höra Henrik Isaksson igen.
Med det han håller på med här nu, att lägga upp siffror för alla de här länderna och sen så visar att han är generös, att han själv bara inför hälften så höga tullar tillbaka. Och det kan ju då tolkas, som du pratat om tidigare, vad heter det, som möjlighet till förhandlingar, men det kan ju också tolkas på motsatta sättet, nämligen att nu har jag varit generös, men om ni nu slår tillbaka mot mig för att jag har varit, trots att jag har varit generös, då kommer jag inte vara generös längre. Och därmed så finns ju möjligheten att det här kan bli mycket, mycket värre.
Henrik Isaksson, alltså Svenskt Näringsliv, var det, han var med i Studio 1 här tidigare under kvällen. I samma program medverkade också SCBs välkände seniorekonom Robert Bergqvist, och han menar nu att de tullar som Trump presenterade och som då ska införas om bara ett par dagar här var värre än han väntat sig.
det här är en tuffare tullpolitik än vad jag hade förväntat. Dock med reservation för att jag inte riktigt har alla detaljer. Så att tyvärr får man väl säga att där vi befinner oss idag så vrider ju USA tillbaka klockan nu till någon typ av nästan vintertid för global handel.
Robert Bergqvist där på SCB. Alltså, han tror i alla fall ändå att det finns nu ett fönster för förhandlingar, som han uttrycker det, mellan Trump och världen då, under ett par veckors tid här. Men lite mer pessimistisk är Henrik Isaksson på Svenskt Näringsliv.
Helt klart så har ni signalerat att man kan förhandla ner de här tullarna, absolut. Men att det skulle ta några veckor, det tror jag inte alls. Jag tror att det här kommer vara en permanent feature av hela resten av hans presidentperiod, att han håller på med ständiga förhandlingar där han sänker de här tullarna för vissa och sen höjer han dem mot andra när andra slår tillbaka mot hans åtgärder, och att det blir ett ständigt kaos. Och detta kaos, den oförutsägbarhet det hela tiden skapar, är ju för många företag ännu värre än tullarna i sig. Att aldrig kunna fatta ett investeringsbeslut för man inte vet grundläggande kostnader som kommer finnas i det hela. Så att jag skulle säga att nej, jag tror tyvärr inte alls att det här kommer att avgöras om några veckor. De här tullarna kommer införas och därefter kommer de säkert ändras, men de kommer ändras under åratal framöver, tyvärr.
Så sammanfattningsvis så ser det ju inte jättebra ut då för ekonomin i världen. Men i alla fall då, Robert Bergqvist på SCB som jag hörde förut, han försöker ändå vara lite optimistisk, och det beror på att han menar att tullarna bara har förlorare.
Det här är ingen bra situation för världen. Det här sänker ju så att säga både USAs ekonomi men också då världsekonomin. Så att det ligger ju i allas intresse att faktiskt få ner de här tullarna.
Så den stora knäckfrågan är hur mycket man ska tulla på tullarna?
Exakt.
Det kan man säga. Och vi på Ekot kommer ju såklart fortsätta rapportera om detta närmast nu i natt och sen såklart imorgon också.
Tullkontroll.
Ja. Tullkontroll.
Verkligen. Du, Mats Karlsson, Lena, tack så jättemycket för den här matiga genomgången. Den var lärorik.
Tack.
Heaven is in creation.
Heaven and Hell med Kite, här är Peter och Lisa Smaken. Vi har fått sällskap i studion av Caroline Åslund från vår trafikregion. Välkommen in, Caroline.
Ja, men tack så hemskt.
Jag hade en quiz här med Lisa för att kolla hur allmänbildad de var på olika filmskapare.
Var hon det?
Ja, men du kunde ju tre.
Författare, av 10.
Inga regissörer kunde du. Men jag fick jättemycket skit av 10 personer som har hört av sig. Regissör heter det. Som radiopratare borde man kunna uttala det som sur gubbe.
Det är väl dialektalt?
Det var
vad du säger, du regissör.
Hello, skriver Tina. Roligt att Peter Sundberg säger resigör istället för regissör, som regissören Lars Molin gjorde. Alltså, Peter döpte dessutom om Catherine Deneuve till Deneuve. Och så här fortsätter det. Ja, men jag vill bara säga att jag har jättesvårt att säga regissör. Alltså varje gång jag säger det så måste jag ta ett djupt andetag och uttala det. Och jag vet hur man uttalar det, men naturligt ligger det inte. Så att när vi har en sån där rolig stämning, tramsar med en quiz, helt omöjligt. Alltså jag la ner redan inledningsvis i quizen. Jag ska säga regissör 10 gånger. Mm. Det är samma sak när jag säger Schweiz. Alltså, jag får verkligen så här, ta ett djupt andetag.
Det är svårt. Men du, hallå, nu vill jag bara säga...
Även när jag tror att jag säger rätt så säger jag fel.
Eftersom att jag pratar rikssvenska så vill jag bara... säga att det är det tråkigaste som finns att prata rikssvenska. Så att jag vill bara, du ska ha din dialekt, den är jätteskärmig.
Det enda av mina svåra ord som jag har lärt mig bemästra, det är whisky. Och orsaken är att jag helt enkelt tänker på engelska när jag säger det. För att egentligen säger jag whisky. Jag säger whisky. Pappa säger, har du någon whisky? Jag ska ha whisky, jag vill ha whisky, jag kan ta lite whisky. Ja. Och för att jag ska lära säga det så måste jag byta, jag älskar byta till engelska, whisky. Så det har jag lärt mig. Men de andra har jag inte en bra knorr på faktiskt.
De här lyssnarna, de säger så här, jättebra att ni hörde av er och rättade, men jag vill ha kvar min Peter som uttalar saker på lite pite-mål. Mm.
Skriv det så får
Nej,
jag
men
det
de mig. Lyssnar nu. Jaha, nu okay, fick de det.
Men Caroline, du har ju också en hel del att hålla koll på. Mm. Ortsnamn ska uttalas. Mm. Det är en känslig fråga. Mm.
Nästan, ja, det är det.
Nästan känsligare än både regissörer och Schweiz.
Det kan vara, men folk har blivit mycket mer tåliga.
Det är bra. Ja. Men ni gör ju också ett viktigt jobb. Ni håller koll på hela landet. Svårt att veta hur man dialektalt säger Roknäs, just Roknäs.
Mm. Sprascha, det är ju den svåraste orten kanske.
Kanske.
Den stavas helt annorlunda än vad man säger. Ligger den i Sverige? Den ligger i Dalarna.
Ja. Okay. Men det är sånt som man lär sig när man har...
Spraxia stavas den. Jaha, coolt. Coolt ställe. Mm.
Ja, coolt namn också.
Ja, det var det jag menade.
Verkligen. Men du, vad säger vi om tågen då?
Jo, vi säger så här att det är lite tågproblem. Det är stopp för tågtrafiken mellan Söderhamn och Hudiksvall. Det är alltså sträckan Gävle-Sundsvall. Det ska ha inträffat någon form av olycka. Lite oklart när tågtrafiken kommer igång, och just nu så berör ju nattågen till och från Norrland. Sen har det varit stora tågproblem under eftermiddagen och kvällen i Stockholm. Det har handlat om kopparstölder, flera stycken. Och så blev det stopp för tågtrafiken mellan Stockholm och Enköping under eftermiddagen. Och även om tågtrafiken kom igång redan vid 7-tiden nu på kvällen, så har problemen hängt kvar ända fram till nu. Nu är det nog bara ett litet Göteborgståg som kanske kommer in med runt 40 minuters försening. Men annars så har det gett med sig.
Mm, låter bra.
Kopparstöld alltså. Mm. Jag har aldrig... Är det... Säljer man det på marketplacen?
Ja, det kränger de vidare.
Ja, men vad, då,
det är värt väldigt mycket.
Koppar är värdefullt och koppar finns det väldigt mycket på när det handlar om tåg. Och det är inte så svårt att... Nej, men vi får inte fortsätta tipsa.
Det vet de.
De som håller på med det här vet. De vet det redan.
Men vet ni att ett grannhus till mig gjorde en fasadrenovering med la nytt liksom tak och nya stuprännor i original, alltså i koppar då, som det ska vara enligt 1900s standard när huset var ifrån. Och sista 2 metrarna, alltså det är koppar stuprör ner till liksom huvudhöjd, så att 2 meter upp så är det så här plast stuprör. För att man vet att man kan inte ha koppar stuprör ner mot backen, eftersom då kommer någon rycka lös dem och liksom sälja dem för några tusen.
Nu har jag skrivit en dikt medan ni pratade. Sluta sno koppar, det alla tåg stoppar.
Du är så duktig, Lisa. Talang. Jag kan ju trafikens tipstelefon, så jag tänker flika in med det. Ja, ring Karolina, hennes kollega, om någonting skulle ske på 020 99 999 444. 020 999 444. Kunde inte. Alltså det där var press. Ska aldrig hända igen. Nästa gång får Karolina göra det själv.
Prinsessan Madeleine påbörjar en helt ny karriär.
Vilka är de största utmaningarna när man då, som Madeleine, tänker kombinera sin kungliga ställning med företagande?
Man kan inte använda titeln som prinsessa hur som helst.
Så hon får ju faktiskt göra nästan precis vad hon vill.
Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i Sveriges
Vaken.
Radio Play.
Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
If
Birds of a Feather med Billie Eilish, vaken med Peter och Lisa, som blivit tillsagda av en lyssnare nu.
Ja.
De tycker inte att vi ska ha så kul i radio.
Nej, alltså de tycker att botten är snodd. Det låter som en sändning från ett dagis, så då vill jag bara säga, Eva, att det heter förskola.
Exakt. Och om du tror att det här låter som ett förskola.
Nej, men så här tänker jag. Om det ska vara tråkigt.
Har du inte varit på en förskola?
Nej, om det ska bli tråkigt, då blir det ekot, så blir det lite allvar.
Ja, sen, nu kallar vi in det tunga artilleriet. Vi ber om en stillsam låt med Lisa Nilsson.
Det var inte med uppsåt.
Och sen samlar vi oss, tar nya tag efter ekot, så får vi se om vi kan lägga band på oss.
Hörde du min dikt? Nu blir det ekot efter låt. Förlåt, det var inte med uppsåt. Ja, det var allt jag kunde komma åt. Säg så. Låt, botten is not.
Hon tar aldrig raka vägen hem. Hon tycker om utkanten. Hon vandrar i cirklar. Hon talar i gåtor utan svar. Hon dansar i silver.
Marcus Randén här, nyheter.
Vaken. Det här är Vaken med P3
och P4 i Sveriges Radio.
Det börjar nu komma reaktioner på USAs president Trumps tullbesked under kvällen. Sveriges statsminister Ulf Kristersson säger i en video på X att han beklagar att USA slagit in på en väg där man vill begränsa handeln genom höjda tullar.
Vi vill inte ha växande handelshinder. Vi vill inte ha något handelskrig. Det skulle göra våra befolkningar fattigare och världen på sikt farligare. Men Sverige och den svenska regeringen är väl förberedd för det som nu händer.
Säger statsminister Ulf Kristersson på X. För varor från EU så inför USA handelstullar på 20% och Trump bekräftade också att man inför 25%iga tullar på utländska fordon. Irlands premiärminister säger att EU borde svara med samma mynt, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Samtidigt uppmanar USAs finansminister Scott Bessent andra länder att inte göra det. Bessent säger till Fox News att hans råd till andra länder är att ta in läget och se hur tullarna slår. För om länder svarar så kommer situationen att trappas upp, säger USAs finansminister. Och när det gäller hur de amerikanska handelstullarna kan påverka ekonomin här i Sverige så säger Robert Bergqvist, senior ekonom på SCB, att det är svårt att ge några exakta siffror just nu.
Jag kan säga riktningen. Det här är inte bra för global tillväxt. Det är inte bra för svensk ekonomisk tillväxt. Det sker att lyfta inflationen och därmed räntorna. Men exakt hur mycket, det måste jag återkomma till. Och det tror jag kommer i princip att avgöras de närmaste veckorna.
Sa Robert Bergqvist, senior ekonom på banken SCB. Ekots nyheter klockan ett med Marcus Landén.
Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
Apte med Rosé och Bruno Mars i Vake med Peter och Lisa.
Peter, vad är det du håller i handen? Är det en hov? Vi läste upp ett klagomail här innan och vi har fått så mycket kärlek nu från alla andra lyssnare. Ja, så det kändes lite som att vi var ute med hoven det här innan. Men det var väl bra, för vi har blivit jätteglada. För det är, ni är så himla fina.
Vi blev på så, alltså vi var på bra humor innan.
Och så det räckte det med ett mail.
Alltså det så blev vi lite buttra av Eva som var arg på oss. Hon tyckte vi var för stojiga.
Ja.
Och om vi var glada innan Eva mailade, så är ingenting emot vad vi är nu.
Nej, för nu har ni verkligen...
Nu är vi liksom on fire. Tur att hon har bytt kanal, för hon skulle ju inte stå ut.
Nej. Nej. Och det har man ju all rätt att göra. Man har också all rätt att klaga.
Ja, ja, alltså, absolut. Det får man göra. Det alla behöver ju inte tycka nej. Samma.
Nej, så är det ju. Vi blev bara så otroligt glada över att det fanns några fler som tyckte att vi var roliga.
Ni är jättegulliga faktiskt.
Faktiskt. Mm. Nu ska vi prata om det här med att den spanska värmen har gjort entré i Sverige, inte minst i Uppsala under onsdagen. Det var ju varmaste stället i Sverige igår.
Va?
Ja. Vårvärmen gjorde sitt, så att säga. Och vår favoritforskare, Christian Benedict, har pratat om att vårvärmen inte endast har uppickande effekt.
Dagsljus är som en tydligt röst till din inneboende skalman. Hej, nu är det vakenhetsrytme. Nu är det dags att göra någonting. Nu är det dags att aktivera sig.
För våren ska göra oss mer sugna på kärlek, enligt Christian.
Är sant?
Hur påverkas vi av dagsljus, Christian?
Leda till en ökad frisättning av sådana signalämnen i hjärnan som gör oss pick, som ger oss eller förbättrar eventuellt mer av vår välmående. Den har även en ångestdämpande effekt.
Oh la la!
Underbart! Varför har vi inte vår jämnt i så fall?
Dämpande effekt. Så är det så då att fler blir kära på våren, Christian?
Exponering till den ultravioletta ljuset som finns ju framförallt i solljuset. Att den kan då igångsätta olika processer i kroppen som till slutet leder då till en ökning av testosteron och estradiol. Och till och med också att folk på grund av detta har mer lust.
Ja.
Men det här låter ju toppen. Hur gör vi för att optimera dagsljuset då, Christian?
När man sitter till exempel inomhus, att man försöker att sitta nära fönstret, eller hur? Det är ju en möjlighet. Du kan också göra det på vägen till jobbet eller skolan eller universitet. Hoppa av en busshållplats tidigare. Det är viktigt att vi får den här dagsljus. Men igen, dagsljus, inte solljus. Solljus, det måste vi vara väldigt försiktigt med.
Åh, vilken fin public service koftade du på dig i slutet, Christian, och berättade att man inte ska utsätta sig för...
Direkt solljus.
Nej, på grund av att det är farligt. Men du, fint va? Ja. Vi blir mer kära på våren nu.
Ja.
Jag vill säga att det här var ju ljud som inte jag... Det var inte jag som frågade honom på riktigt, utan det var någon på SVT Uppland, Uppsala.
Bra jobbat av dem.
Det var det. Jag hade bara snott ljudet. Mm. Men underbart ju. Jag blev lite taggad faktiskt. Att det finns så här mycket positiva grejer med solen och värmen. Men jag måste säga att idag när jag gick utanför dörren, vet du vad jag kände då? Det är lite för varmt.
Nej.
Jag kände det.
Nu drar ni
men jag kände redan det. Alltså jag blev så besviken på mig själv. Jag kände så här. Nej, men det är lite det är lite för varmt.
Den där orden får du inte ta.
Jag gillar ju kyla.
Jag drar ner din mikrofon. Så nu har jag dragit ner hennes mick. Där lämnar vi till vintern. Edit. 4, 3, 2, 1. Next to